Välkomna, välkomna till Filosofitimmen med mig, Niklas Wennergren på 91,4 MHz Tyresöradion. Nya och intressanta träningssätt som yoga, meditation, mindfulness, qigong och andra gamla asiatiska kamp- och koncentrationssporter har ju svämmat över våra gym de senaste 10 åren kan man väl säga. Vi är ganska många som har någon gång har provat på någon form av yoga. Och det är ju ofta ganska kul. En som spelar en liten högre division. Man kan väl säga att ett yogapass är väl lite korpen jämfört med vad du har gjort, Linus Larsson.
Ja, jag har varit i Thailand och besökt 2 olika kloster och levt med buddhistiska munkar där. Och då hade vi faktiskt, på den första delen av min resa så hade vi både yoga och qigong på morgonen faktiskt. Mm-hmm. Mellan, om det var kanske 4:15 och 6:15 någonting på morgon, varje morgon så hade vi yoga och qigong.
Det måste ju vara en supersemester, bara man tar planen i Thailand, checkar in, har lite yoga på. Åkte du med vingresor då?
Nej, inte riktigt faktiskt. Den här resan fick man helt och hållet sätta ihop själv och sen fick man gå till det här klostret och
Men sen gick man tillbaka till hotellet och käkade buffé och tog sig några glas vin på kvällen, va?
Nej, riktigt så var det inte.
Berätta från början. Alltså, ja. Det var, om jag har hört att det var en ganska lång förberedelseperiod.
Absolut, absolut. Jag visste att i ett av de klostren som jag skulle vara på skulle jag bara få äta en gång om dagen till exempel. Och på det andra stället så skulle jag få äta 2 gånger om dagen och där var det bara vegetarisk mat. Jag provade först att leva 100 dagar med vegetarisk mat utan socker för att vänja kroppen.
Hur funkade det?
Det var ju faktiskt inga som helst konstigheter att sluta med kött, fisk och kyckling. Jag gjorde även en 10 dagars detox där jag inte åt någonting på 10 dagar för att se framförallt hur min hjärna skulle reagera.
Du drack någonting ganska gott då?
Då drack jag en blandning av citron, pressad citron, lönnsirap och cayennepeppar. Som var egentligen det enda som jag
och
fick
vatten,
i mig. Och vatten, ja, precis. Bara för att se.
Det låter ganska gott.
Ja, det är faktiskt ganska gott. Ja. Det är helt okej. Okay. Det här var då för att testa hur min kropp och min hjärna framförallt skulle reagera på väldigt låga kaloriintag.
Och så var det ju ingen alkohol, eller?
Nej, precis. Nej, exakt. Det körde jag faktiskt 1 år innan den här resan.
Mm. Det var det första du slutade med?
Ja, det var det första jag slutade med. Ja, precis. Jag slutade faktiskt med kaffe innan. För man får ingen kaffe eller sådana starka grejer. Det vi fick dricka var ju varm choklad fick vi ibland. Ett par tillfällen. Och sen fick vi något.
Med vispgrädde?
Tyvärr ingen vispgrädde. Och vi fick något te som var liksom kokat på någon palmblad som de hade snurrat ihop. Och det smakade ungefär som varmt vatten.
Nu tycker jag att du gör en thailändsk mat är bra eller god.
Fantastisk mat. Jag har aldrig ätit så bra mat faktiskt som under den här månaden.
Det är klart, du måste ju varit skithungrig hela tiden.
Dels var det väl det. Jag var väldigt, väldigt hungrig.
Men jag tänkte vi återgår. Vi ska berätta om den thailändska goda maten sen. Mm. Men vad du började med att sluta med kaffe. Började med att sluta.
Ja.
Och sen så kom sen kom alkoholen. Och sen så
snus hade jag slutat med innan också.
Ja.
Mm.
Snus, mus och brännvin brukar vi säga.
Ja.
Det är det enda jag behöver eller något sånt där.
Exakt. Det är en av de 3 som jag fortfarande använder då. Dock inte i kloster för då är det strikt förbjudet. Kvinnor och män lever åtskilda.
Mm, okej. Men sen så, hur lång tid var det kvar till resan innan du gick och veganerade dig så att säga?
Det var 100 dagar eller 3 månader.
Okej.
Körde jag vegetariskt.
Mm. Och sen så säger du att du slutade med socker också.
Ja,
när det var 3 månader kvar.
Ja, precis.
Men då måste jag så här, hur kan man sluta äta socker alltså, rent tekniskt? Det måste ju vara skitsvårt.
Det är väldigt svårt. Det finns, jag räknade på ICA här i Vingåker där jag bor. Det finns 12 sorters majonnäs. Samtliga 12 innehåller socker. Vilket är väldigt märkligt eftersom det finns inget majonnäsrecept som innehåller socker.
Är det sant?
Ja. Så, men det är bra. Man lär sig vispa ihop en majonnäs på 3 minuter. Sådär.
Ja.
Jag kunde inte äta någon sylt eller ingen ketchup. Jag kunde inte äta pizza för degen och i vissa fall tomatsåsen innehåller socker.
Mm. Och du käkar pizza ganska ofta.
Jag gör det. Det är 2-3 gånger i veckan behöver man ju en pizza. Så är det.
Jaja.
Ja, så det, man kunde i princip inte äta ute.
Nej.
Nej. Att kombinationen sockerfritt och vegetariskt, den är svår på restaurang.
Ja, ah, okej. Okay.
Så jag åt hemma, men det blir mycket fruktsallad. Fruktsocker åt jag fortfarande.
Mm, det får man käka.
Ja, och fett var inga konstigt. Så fruktsallad med grädde liksom. Och det klarar man sig ju bra. Ingen människa behöver ju tårta.
Vaniljsocker får man käka det?
Nej.
Det är ju gott att ha i grädden annars.
Mm, precis. Nej, det var plain ekologisk grädde.
Okej. Okay. Ja, hur kände man sig efter det där? Var det någon gång under det här som mådde keff?
Det måste jag säga. Det var ju den första delen av det som var 12 dagar.
Första 12 dagarna efter du slutade med alkohol.
Precis, då var det jobbigt. Jag hade hållit upp i nästan ett år när jag åkte till Thailand. Men när jag kom till det första klostret där skulle vara i 12 dagar. Mm. Varav 10 dagar var helt och hållet under tystnad.
Mm.
All form av kommunikation var förbjuden. Man fick inte skriva någonting.
Nej. Du är ju författare,
ja,
dessutom.
Exakt.
Du är inte så svårpratad heller.
Nej, och det här var ett problem.
Mm.
Och det var jobbigt, riktigt, riktigt jobbigt. Ja, vad ska jag säga? Första
tre, fyra dagarna
var det jobbigt.
Mår du psykiskt dåligt då, menar du?
Ja.
Eller mår du fysiskt dåligt?
Nej, fysiskt mådde jag tipptopp faktiskt.
Hela tiden?
Nej, jag fick lite andningssvårigheter eftersom jag kom ju dit och skulle lära mig en ny typ av meditation som bygger på andning väldigt mycket.
Mm.
Så jag satt och ansträngningsandade i 3 dagar.
Okay.
Vilket gjorde att jag fick kraftiga bröstsmärtor och hade det dag 4, 5 och 6. Och det var nästan så jag kände för att uppsöka läkaren, men sen insåg jag att jag bara satt och hyperventilerat när vi mediterade.
Jaha.
Ja. Men jag kunde lugna ner min andning sen och sen försvann bröstsmärtor. Hur var frågan då?
Ja, om du mådde dåligt
då? Ja, ja.
Och det gjorde du inte?
Jo, men nej, inte fysiskt då. Men psykiskt var det fruktansvärt jobbigt.
Mm.
Dels så satt jag på andra sidan jorden från mina barn. Vi hade ett väldigt inrutat schema från klockan 4 på morgonen till klockan
21.30. Vi ska komma in på det, ja. Precis. Det är spännande.
Vi får inte kommunicera med andra människor. Vi äter bara 2 gånger om dagen som kanske då var ovanligt. Man fick inte, det kändes lite som, alltså nu har inte jag suttit i fängelse, men det kändes som åt det hållet. Ja, det kändes som att göra lumpen, så kan man säga.
Mm.
Man var liksom inrutad, fick inte göra vad man ville, man fick inte gå därifrån när man ville. Det var kanske det, alltså frihetsberövningen då, som jag själv hade valt, som var det som var psykiskt mest krävande.
Ja, just det. För du gillar en god diskussion och en halv panna vin på kvällen så där.
Absolut.
Då vill man ju kunna snacka igenom vad vi gjort på meditationen nu då? Eller lite så kanske.
Precis, lite så var det. För att jag stannade en natt på huvudklostret då, det var ett meditationssätt precis bredvid kloster då, som jag gjorde den här 12 dagars vistelsen på. Och då bodde jag ju där en dag innan för att säga, hinna i tid till registreringen. Och tillsammans med mig så var det 20 andra män ungefär.
Vilka kvinnor?
Några kvinnor, fast de bodde inte tillsammans med oss då.
Ah, nej, just det.
Så bodde i ett annat hus. Och vi var väl kvällen innan vi skulle registreras där, så var vi ungefär 12 stycken män från hela världen. Inga nordbor.
Nej.
Men från hela världen, som promenerade iväg till en varm källa som fanns mitt ute i djungeln, som någon har hört talas om då. Så gick vi och pratade allihopa, och fantastiskt trevliga människor.
Mm.
Och vi stod där under månskenet, det flög eldflugor, och så badade vi den här 50-gradiga sjön. Liksom.
Mm-hmm.
Och då stod vi och språkade hela kvällen. Och då kändes, när man sedan inte får fortsätta diskussionen som hade påbörjat med de här människorna sen, under att man ska bara gå och titta på dem liksom, under de följande 10 dagarna. Det var påfrestande faktiskt.
Mm, det är klart. Mm. För man ville ju veta lite mer kanske.
Absolut, absolut.
Mm. Jag tror vi tar lite musik där.
Absolut.
Vad blir det den här gången? För du får ju välja. Du är faktiskt den enda gästen i mina program som får välja musik själv. Men det är för att jag vet ju att du har en klanderfri musiksmak. Så varsågod, vad blir det den här gången?
Absolut. Jag tror faktiskt att det blir Everlast nu.
Med?
What It's Like.
Okej, då kör vi den.
standing walking through the door. They call her a killer and they call her a sinner and they call her a whore.
Ja, det var Everlast med What It's Like på Tyresö Radio 91,4 med mig Niklas Wennergren och Linus Larsson som berättar om sin munkresa till Thailand. Du nämnde förut schemat. Är det som en skola eller hur funkar
det? Ja, det kan man ju säga. De första 8 dagarna är ganska strikt inrutade. Mm. Och det är väckning från 4 på morgonen. 4:30 är den första sittning i stora meditationssalen. Mm. Väldigt läckert. Det är mörkt vid 04:30 i Thailand. Mm. Vi sitter där, det är öppna väggar. Man hör syrsorna spela väldigt, väldigt kraftfullt. Mm. Det är facklor som lyser upp. En fackla i varje hörn på den här stora meditationssalen. Så sitter 80 personer där inne ungefär. Sandgolv. Och sen är det någon som det är 3 bord i mitten, så sitter någon som ska läsa liksom morgonandakt eller vad man ska säga, som är liksom en liten visdomsberättelse kanske på 15-20 minuter.
Men nu måste jag fråga, är det religiöst? Okej, det är ett tempel, men är du religiös?
Nej, jag skulle inte säga att jag är buddhist på det sättet. Jag lever inte nu längre som en buddhist. Jag gjorde det när jag var där. Mm. Men om jag ska välja bland någon av alla religioner så väljer jag buddhismen, så kan jag säga. Mm. Även om den inte klassas som religion, mer som livsfilosofi då.
Ja, precis. Fortsätt med schemat.
Ja, precis. Och då satt också den här personen som läste den här visdomsberättelsen och satt flankad av en munk på varje sida. Det var väldigt fantastiskt häftig silhuett med mediterande munkar i den thailändska natten och bara facklor som enda ljuskälla. Sen var det meditation en stund och sen 05:15 tror jag att det var, så gick vi bort till kvinnorna gick till sin sal och männen gick till sin sal. Och sen var det yoga och qigong. Ja, och där vi hade den mest fantastiska yoga och qigong-läraren. Det var alltså ni som har sett Karate Kid.
Ettan eller tvåan?
Ja, båda två.
Trean också.
Ja, trean också. Så finns det ju en person som heter Mr. Miyagi som är den här visa gamla kinesiska mannen som kan allting.
Men är han kines eller är han japan?
Jag får för mig att han är... Nej, han kanske är
han
japan.
Håller på en bansai-träd. Är inte det japanskt?
Ja, det kanske det är. Hur som helst. Jag har träffat verklighetens Mr. Miyagi och haft honom som yoga och qigong-lärare 10 dagar, 1,5 timme. En helt fantastisk man. Han åker runt i 30 stycken stora städer i hela världen och undervisar i yoga, meditation och qigong.
Jaha.
Ja.
Och dig bland annat då.
Och även mig då.
Vilken stad var det här i, så att säga?
Ja, det här är väl inte i någon stad. Eller ja, det är utanför 6 km ifrån en... Faktiskt en av Thailands äldsta städer som heter Chaya. Som ligger, det är väl 5 mil norr om Surathani. I Thailand då. Det är, ja, 65 mil med tåg rakt söderut från Bangkok. Ligger det här templet som är ett av Thailands största tempel som heter Wat Swan Mok.
Okej.
Som har ett meditationscenter där jag var, där de har munkkurser, eller vad man ska kalla det. Sån gick jag då. Sen efter vi hade fått vår fantastiska morgonmotion då med Mr. Miyagi. Precis, han sa såna saker som breathe in, breathe out. It's the way of the nature. It's not my way, it's not your way, but the way of the nature. Såna saker, helt en magisk man.
När du säger så där så låter du mer som Donald Sutherland i Killers hjälta, men jag förstår kontentan.
Exakt.
Det måste vara kraftfullt.
Exakt. Tänk mer Miyagi och mindre Donald Sutherland. sen gick vi tillbaka och körde mer meditation innan det var frukost vid 8 rycket, någonting sånt.
Ja.
Då åt man frukost, det var någon risgröt eller så. Och sen hade man sina uppgifter. Man hade lite sysslor då som man gjorde.
Okej. Okay. Så anläggen. Kunde det vara vad då?
Ja, sopa. Mina sysslor var att sopa löv.
Ja.
Vid meditationssal nummer 5.
Det passar ju perfekt. Ja. Det har du berättat i tidigare program att trädgårdsarbete är bra för själen.
Absolut. Ja. Så är det i allra högsta grad. Jag tror att det är därför man har de här arbetsuppgifterna. Man ska liksom... Ja, mindfulness working. Ja, bra för själen.
Ja, just det. Men nu måste jag också så här, inte för att kanske göra några andra jämförelser, men jag såg ett program om scientologi där man, så fort man märker att folk börjar tvivla på sin tro,
ja, just det,
så ger man dem meningslösa uppgifter.
Ah, ja, okej.
Okay. Men nu kanske inte katten löv kan ju tycka är meningslöst, det är det ju inte. Men här handlar det ju om liksom tömma ett arkivskåp och flytta det till något annat. Och sen dagen efter får man ju göra det för tvärtom. Då,
precis. Ja, jag förstår tanken. Det här handlar inte så mycket om tro, utan mer att lära sig en teknik och en meditationsteknik.
Okay.
Men säg att du ska lära och kicka fotboll. Så åker du på läger och så det enda du får ha där i din fotboll. Så att du fokuserar 100% på din fotboll.
Ja, okej.
Okay. Du får inte prata med några andra, får inte göra någonting annat än att bara vara med din fotboll. Det är mer så än att man ska banka in någon tro i människor.
Nej, det var inte så jag tänkte.
Absolut, jag förstår. Det är en bra parallell för att få liksom, lite perspektiv på buddhismen.
Ja, naturligtvis.
Absolut.
Sen
var det frukost då. Sen hade vi faktiskt, efter frukosten så var det kanske den mest fantastiska stunden på dagen. Då var det bad i varm källa.
Ja, okej.
Okay. Där man fick gå ner och sätta sig. Alltså, 45-50 gradiga källor som fanns på den här anläggningen. Med liksom bland palmerna så var det bara som en källa, varm källa. Så. Det var fantastiskt. Underbart. Och sen om man hade varit snabb så kunde man lägga sig vila en kvart ungefär.
Okej.
Okay. Ja. Och sen var det dags för lite undervisning då mellan 11 och 12 ungefär.
Vad hade man undervisning då?
Ja, det var, vad ska man säga, ett sätt att leva.
Mm.
Ja. Ett sätt att vishet och praktiska exempel från livet som man kan välja att se på olika sätt, så kan man säga.
För hela buddhismen är väl, kan man säga, uppbyggd på en massa visdomsord, kan man ju säga.
Ja, ungefär så.
Till skillnad från andra religioner, eller vad man ska säga, som mest är uppbyggda på tvång och hat.
Ja. Precis, så är ju buddhismen väldigt, eller helt kan man säga, uppbyggd på kärlek och medkänsla. Precis.
Då, vad händer senare på dagen då? Oj, nu börjar det blåsa till ordentligt här.
Precis, sen blir det lite lunch då. Det är ju det sista målet på dagen som man äter vid 12-rycket ungefär. Och det är fantastisk mat. Burmesiska kockar som lagar mat på det här stället.
Okay.
Helt fantastiskt. Den bästa maten jag har ätit, aldrig varit så fin och stabil i magen, tror jag, som under de här 12 dagarna jag bodde vid det här klostret faktiskt.
Helt vad fick man för käk? Berätta.
Ja, det var mellan 3 och 5 olika thailändska rätter.
Vegetariskt?
Vegetariskt, lagade från primärt från råvaror som var plockade samma dag eller dagen innan. Mm. Jag vet att bananerna som vi fick till frukost, de plockade dem en timme kanske innan frukosten. På bananträden som fanns utanför våran yogasal så såg jag att de gick och plockade bananer till exempel. Så färsk thailändsk husmanskost, vegetariskt med väldigt goda kryddor.
Kanon låter det så.
Precis. Och sen var det blandad meditation kan man säga fram till klockan 21 då. Och sen var det läggning, skulle vara lights out vid 21.30.
Okej.
Okay. Och sen var det väckningen klockan 4 nästa morgon.
Det är som att jobba på posten nästan.
Ungefär som att jobba på posten. Fast man får inte prata. Men det ska man ju inte göra på posten heller. För posten måste fram.
Just precis.
Som Charles Lukowski skriver i Postverket.
Ja, det är ju det som är fantastiskt. Är den boken är skriven någon gång på 60-talet.
Ja, däromkring. Ja.
Ja. Precis. Och när jag började i posten 1979-80
ja.
Så var ju det en av de första slogans som man hade. Posten ska fram.
Fantastiskt.
Ja,
ja.
Men de sa aldrig att det var Charles Bukowski som hade kommit
nej.
Fram till den.
Intressant, nej. Nej, fantastisk författare.
Ja, det är han ju, absolut. Jag måste fråga. Jag lyssnade på en kvinna som hade varit på något svenskt kloster, tror jag, i Ödeshög.
Ja, just det.
Och det var också det här med långa meditationsdagar.
Just det.
Och då måste man ju koncentrera sig på en sak, eller en sak, men man väljer väl ut någonting man koncentrerar sig på. Och hon hade efter ett tag börjat få lite svårt att hitta grejer. Så att hade börjat tänka hur ett kinesiskt tangentbord ser ut på en dator.
Ja, intressant. Ja,
det är ju väldigt intressant. Ja. Nu ska vi inte lösa det här. Men fick du någon sån här riktigt punchy grej som du så här hängde upp sig på? För hon berättade att hon verkligen hängde upp sig på just den grejen.
Inte som jag kommer ihåg. Alltså, jag kommer ihåg att de första 5 dagarna under tystnad då, med många, många timmar meditation så tänkte jag, för jag visste ju att efter de här liksom 10 dagarna av tystnad ska jag vidare och göra samma sak på ett annat kloster.
Okay.
Och hålla på med det här i en månadstid. Så då de första 5 dagarna så undrar jag bara vad jag höll på med. Varför gör jag det här? Och jag tänkte, okej, jag håller ut de här 10 dagarna. Sen åker jag till Bangkok och så festar jag de sista 2 veckorna.
Ja.
Så kände jag. Mm. Det var väl det som upptog mina tankar första halvan.
Mm.
Men sen efter dag 6, och framförallt efter dag 7, så hände någonting. Då hade vi en... Det var ju fortfarande en regnperiod. Den hängde sig kvar lite grann i södra Thailand. Det var fortfarande en regnperiod. Men dag 7 så klarnade det upp och på eftermiddagen så hade vi vår lilla sångstund som leddes av en munk som var...
Sångstund?
Ja, eller det heter chanting då. Så att det är som man sjunger lite grann om Buddha, hej och hå.
Jag trodde man inte man fick prata alls.
Nej, det här var enda gången man fick liksom öppna munnen.
Ah, okej.
Det var, man fick sjunga med då om man ville, det var frivilligt i och med att det här är ganska buddhistiska sånger. Mm. Så det var en frivillig stund då. Men jag var med mest för att man fick liksom använda stämbanden. Så det kändes bra så de inte rostade igen. Men dag 7 så klarnade det upp och vi flyttade ut sången ut på gräsmattan mellan 2 stycken dammar som fanns på anläggningen. Där det för övrigt levde 2 meter långa ödlor. Men hur som helst, så då satt vi och så fanns det en sång och munken sa till oss, det här är en sång som man kan sjunga mot varandra. Så jag vill att männen som sitter på vänstra sidan då sjunger de här verserna och kvinnorna som sitter på den högra sidan sjunger de här verserna. Och det här blev liksom ett omslag i hela den här resan. För då på något sätt så började vi kommunicera med varandra. Trots att det här var en sång så det blev en kommunikation. Vi sjöng till varandra. Jag visste inte vad vi sjöng i princip. För att vi sjöng liksom, ibland, vissa verser var ju på engelska, men de flesta var ju på thailändska.
Lite som när man sjöng Broder Jakob på franska.
Ja, ungefär så.
Utan man visste vad...
Exakt. Men på något sätt så blev det som någon form av samspel. Vi sjöng till några andra.
Mm.
Ja, och att solen kom fram. Blev någon, ja, det blev en vändpunkt på hela den här resan. Dag 7 under tystnad.
Och sen... Då var det... Flöt det bara på, eller?
Ja, det kan man säga. Dag 7... 8 och dag 9 är ju lite speciell. Jag ska inte avslöja dag 9 för er som tänkte göra en sån grej. För det är en överraskning. Får man veta på morgonen dag 9 vad som händer dag 9?
Det ska vi inte säga.
Nej.
Man får väl inte egentligen säga som hon berättade om tangentbordet. Man får inte säga det man mediterar om. Eller?
Här handlar det ju inte om att meditera på något. Vi hade vissa sådana kärleksmeditationer då, och med kärlek och medkänsla. Men annars mediterar man alltså på att det handlar om mindfulness och tömma hjärnan helt enkelt. Att tömma hjärnan på tankar så att hjärnan får, eller framförallt medvetandet får vila och inte är ockuperat av det konstanta tankeflödet som vi i västvärlden är väldigt vana vid. Det går inte många sekunder per dygn så vi inte tänker på någonting under vår vakna tid, och det är det man vill bli av med i meditationen då, så att medvetandet får vila och kan vara alert när det behövs vara alert.
Det här kan vara den mest upplysta stunden i hela mitt liv.
Så är det. Ja. Välkommen till
What's välkommen till, ja verkligen.
Så i alla fall, dag 10 då kan jag, då var vi iväg på ett grannkloster och städade.
Mm.
Så, och då var det någon som, då frågade ledarmunken här om, han sa, imorgon så har det blivit ändringar i programmet, så den här vandringen som jag hade tänkt göra senare i månaden kommer avgå imorgon. Mm. Och ni som har fullföljt den här kursen nu som vi är på sista, näst sista dagen på, ni har möjlighet att få följa med på en munkvandring, en så kallad Tudongvandring, som är en årlig vandring som sker första fullmånen efter regnperioden.
Det var inget planerat där.
Det var inget planerat. Så då märkte jag att från att liksom bara vilja komma härifrån och hamna i Bangkok och lägga mig på ett hotellrum och dricka öl ungefär, så såg jag mig själv räcka upp handen och ja, jag ska med på Tudongvandring med munkar.
Hur många var det som inte följde med?
Ja, det var 6 stycken som följde med.
Jaha, det var inte fler?
Nej, av 50.
Ja, okej.
Okay. Så det var inte så många.
Nej, okay.
Och sen var det 3 munkar som anförde oss och 3 munkstudenter då.
Okay.
Så det var en skara på ett dussin som vandrande 4 mil under 3 dagar. Barfota eller flip-flop genom den thailändska landsbygden. Och tiggde mat på vägen.
Var det svårt?
Nej, man blir väldigt, väldigt väl bemött när man rör sig med munkar.
Inte som romska tiggar utan fika då?
Inte alls. Det var en otrolig kontrast att komma till ett land där folk blir lyckliga. De tror ju på karma i Thailand, buddhisterna. Så att ju mer de ger, desto mer får de.
Mm.
Så ser de på hela den här tiggar-idén. Men det var konstigt att komma från den svenska tiggardebatten till det här och få vara med och tigga. Ja. Det var väldigt kraftfullt faktiskt.
Ja, det förstår jag.
Verkligen.
Ja.
Och sen stötte vi på, vi gick och hälsade på någon som den här ledarmunken hade någon bekant där på vägen som vi gick. Så vi vek av från vägen ut där bland palmerna. Så kom vi hem till någon som bodde mitt, ja, ungefär i djungeln kändes det som. Kommer ni liksom? Det är inte så att man smsar innan man kommer. Utan man kommer bara vandrande med dussin polare liksom.
Och så gjorde man ju även i Sverige förr i tiden. Det kan ni som inte är så gamla kanske känna till också, att det fanns faktiskt en tid man ringde på dörren hemma hos folk utan att det har hörts via sociala medier. Men ni dök upp här hos den här personen.
Exakt.
Och det var det 11 stycken?
Vi var 12 stycken där, och där på den här platsen kan jag säga att i det här huset hade ingen ringklocka. Så pass tekniskt avancerat var det inte. I alla fall. Vi kom dit och han blev jätteglad, han som bodde där och hans fru.
Vem skulle inte bli det om 11 munkar dök upp?
Precis, precis. Så han tog genast fram en 7-8 meter lång pinne och ruskade ner ett 20-tal kokosnötter. Vi hade gått i ganska många timmar, så det var fantastiskt gott att få dricka färskt kokosvatten direkt från kokosnöten. Helt underbart. Det godaste jag druckit faktiskt.
Kylt?
Det var ju, jag skulle säga att det, som allting i Thailand så var det 30 grader. Det är liksom vatten man duschar i 30 grader och vatten man dricker i 30 grader.
Alltså vi är ju ganska vana vid att dricka kall cola eller kall mjölk, kall öl. Alltså vi är ju duktiga på temperera saker.
Ja.
Men liksom vänjer man sig vid det där? Efter ett tag.
Ja, men det skulle jag säga att man gjorde. Alltså, vi drack ju renat regnvatten. Och vi duschade i regnvatten. Så att allting är liksom 28-30 grader där omkring. Det, man vänder sig vid det.
Mm.
Och det är inget konstigt att dricka.
Som Kjell Höglund sa. Man vänder sig.
Man vänder sig. Absolut.
Ja. Där om kokosnötter.
Ja, precis.
Vad hände sen på vandringen? Spännande.
Ja, alltså vi fortsatte den här vandringen. Det var ju väldigt märkligt. Jag såg faktiskt en apa som var dresserad att arbeta och plocka kokosnötter.
Jag har ju jobbat på posten och där hade vi många sådana.
Precis. Jag visste faktiskt inte att, att djur arbetar, att vara tränare, att arbeta på det här sättet.
Fantastiskt, fast ja.
Mm. Så, så vi gick där i dagarna tre och vandrade. Och vi stannade till och bodde på underliga platser, kan jag säga. En av dem så bodde vi på någon som en... ja, någon form av företag, på deras veranda bodde vi. Och slog upp tälten direkt på klinkers.
Ni hade tält med. Det var inte så liksom så här när ni kom hem till den här snubben mitt i natten. Typ så här, det var ingen så här rock'n'roll bands party. Eller liksom folk låg och slaggade överallt så här på morgonen.
Nej, så var det. Utan vi hade ett par tält med oss. Mm. Vi fick tränga ihop oss i dem. Munkarna hade sina myggnät som är som paraplyer med myggnät som hänger ner. Som de sover under.
Mm.
Vi andra då hade tält. Och där slog vi upp alltså utan liggunderlag direkt på klinkers. Mm. Det här var den natten som faktiskt var hårdast. För på det andra stället hade jag, hade jag faktiskt haft en bastmatta på betongen. Så att det var skillnad. Här var det lite hårdare. Bastmatta gör, den är i alla fall 3 mm tjock. Så det gör faktiskt att det blir lite mjukt.
Ja, jag har ju slagit ett badkar en gång. Det var inte...
Nej, hårdhetsmässigt så är det. Det är ju lite mjukare än klinkers.
Det är lite mjukare än klinkers. Klinkers måste vara hårdare.
Ja, det är.
Ja, där är det hårdare.
Ja, absolut. Nej, men sen är, ja, det är ju tvagning egentligen. Sen på morgonen efter första natten då, så hade det gått några rykten här. Nu var vi ju helt utanför. Vi var ju ute på landsbygden och gick liksom på en landsväg. Men då hade ryktena gått till lokalbefolkningen då. Så på morgonen vid femrycket så dök det upp två stycken tanter som hade mat med oss. Med sig till oss.
Nej.
Allihopa. Portionerat då. De visste hur många vi var, för det var någon som hade kollat till oss då.
Mm. Och fick vi lagad mat då, eller?
Ja, det var, vi fick varsitt ägg. Och sen fick vi, om det var en bit fisk och så en lite ris var.
Ja.
Och sen fick de två sitta med när vi hade morgonmeditation.
Mm.
Vid fem på morgonen. Sen fick vi berätta lite om oss själva. För de här, och tacka de här tanterna, thailändska tanterna för maten. Så hade vi då en thailändsk munk som tolkade det här vi sa.
Men alltså, om man tänker på hur det där skulle vara i Sverige. Det är kanske, det skulle säkert finnas folk som skulle kunna tänka sig att ge dig ett ägg, lite fisk och lite ris.
Mm.
Men de skulle ju aldrig orka sitta och lyssna på att, vem fan du var.
Nej, exakt.
Är inte det lite så?
Absolut, så är det väl i väldigt hög grad skulle jag säga.
Ja, de skulle ju skita i det.
Ja.
Ge den här snubben.
Absolut, och de kanske skulle åka förbi på kvällen så de skulle inte palla sig upp vid 4:30 på morgonen och åka en bit till det här. Där munkarna höll till.
Låter det lite som min son så här. Ska vi åka och titta på den där grejen? Ja, men jag väcker dig vid 4:30. Nej, då följer jag inte med. Ja, det stämmer.
Precis. Ja, men så satt de och fick lyssna. De tyckte att det var jättespännande. Någon från Sverige hade de ju aldrig sett.
Nej, då var ju tur att du inte åkte till Bangkok och söp.
Ja, absolut. Det är jag ju tacksam för att det ändrade sig dag 7.
Ja.
Precis. Ja, men sen gick vi vidare och ja... Olika saker hände längs vägen. Man fick bland annat väldigt ont i fötterna. Det går ju 4 mil i flipflops, det är ingen höjdare kan jag säga.
Men
munkarna var ju mer hardcore, de gick ju barfota. Men det regnade ganska mycket också, så liksom fötterna blev som någon mjuk massa. Man kan inte riktigt liksom vara i vatten, vara i fot och vara i foppatoffla ungefär. Nej, var ju flipflop-toffla.
Jag menar, soldatprovet är ju 3 mil bara.
Ja, absolut. Och det är dessutom i kängor och strumpor. Ja. Så det är ju en amatörpromenad jämfört.
Ja, gud ja. Mm.
Men sen kom vi i alla fall fram till en fantastisk plats. Ett berg som vi gick upp på någonstans på Thailands östkust. Om man säger kanske Koh Phangan rakt in till fastlandet. Ön Koh Phangan.
Okej. Inte restaurangen på söder.
Inte restaurangen på söder, nej precis.
Men måste jag avbryta dig lite grann när du säger Koh Phangan. Utan, jag tänker så här, när ni gör den här vandringen... är det fortfarande tystnad?
Ja, det är tystnad. Ja, bra fråga. Det är tystnad under måltid och under vandring är det tystnad.
Jaha, okej.
Okay. Så när vi stannar och vilar, då får vi prata.
Mm, okej.
Okay. Men inte under vandring och inte under måltid.
Hur mycket meditation kör du?
Här kör vi meditation bara morgon och kväll.
Ah, okay.
För att egentligen alltid går ju till att vandra. Egentligen.
Och då mediterar man ändå?
Ja, exakt. Det blir en form av meditation. Det är liksom mindfulness in walking.
Jo. You know it.
Yes.
Men mitt emot Koh Phangan, där satt du.
Precis, där på ett berg. Mm. Så när vi kom upp där så var det 3 stycken, ungefär 3-4 meter höga Buddha-statyer som stod på toppen av berget.
Mm.
Och såg ut över en palmlund och havet någon kilometer bort. En fantastisk plats.
Mm.
Helt magiskt var det faktiskt att komma upp där.
Mitt ute i djungeln.
Ja, i princip.
Fantastiskt.
Ja. Så där stannade vi och så mediterade vi där en halvtimme. Och sen frågade jag faktiskt ledamunken om jag fick ta fram min telefon och ta några bilder på den här passen. För jag kände att det behöver verkligen. Och det var okej då.
Ja, okej.
Mm. Så det var en fantastisk vandring att få leva som en munk.
Ja, munkarna. Bland munkarna.
Ja, precis. Men sen var vi ju, då var vi nästan 6 mil ifrån klostret som var åtsamlingsplats, Watson Mock då.
Mm.
Så då skulle vi få skjuts tillbaks. Så kom det en bil, en pickup då, med som skåp. Med förarsätet och baksätet och sen ett flak då, som var täckt. Så de hoppade väl in där 5 stycken då och satte sig på de vanliga platserna. Och sen var det så, när kommer nästa bil? Nej, men det är bara den här bilen.
Ni andra får gå.
Ja, men ungefär. Nej, så var det faktiskt inte. Utan det var till, alla skulle åka. Det var före då, plus vi 12 stycken. Så var det 13 personer i en personbil avsett för 5. Var 8 stycken satt då i bakluckan. Så 4 stycken satt längst bak med benen dingande ner över kanten.
Ja, just det.
Och det här, sista milen åkte vi på motorväg. Liksom, 3-filig motorväg.
Måste jag chatta jävligt bra. Alltså.
Ja, jag satt längst in. Jag var ganska tacksam för det. För en acceleration så ramlar man ju av.
Ja, det...
I princip så var det ju.
Ja, herregud. Ja.
Ja. Ja. Ja, så det var vandringen där.
Mm. Det var vandringen. Sen kommer vi tillbaka till kloster nummer 2.
Ja, exakt. Sen skulle jag till ett annat kloster. Det låg ju 130 mil därifrån.
Ja.
Så då fick jag först åka tillbaka till Bangkok. Hängde där ett dygn. Och sen tog jag nästa nattåg nordöst ut då, till Ubon Ratchathani.
Okej.
Okay. Ja, det är ju en liten ort.
Vad gjorde du i Bangkok då? Slaggade du en säng då?
Ja, då sov jag en säng. För första gången på,
käkade lite vanlig mat
16 nätter. Ja, absolut. Då hade jag inte ätit. Jag har ju bara ätit vegetarisk mat då i 100 dagar, lite drygt. Och då visste jag att när jag kom till det andra klostret så skulle man få äta ihoptigd mat. Och då kunde man på något sätt inte få... Jag visste inte vad jag skulle få. Jag hade ju fått fisk då. Och krabba faktiskt på den här vandringen.
Okej.
Men jag tänkte också att jag skulle prova lite kött för att vänja magen. Så innan jag gick på tåget, nattåget mot Ubon Ratchathani, så köpte jag några grillspett utanför centralstationen i Bangkok.
Från en bagagelucka.
I princip så. Det var inte jättelyckat.
Nej, det kanske inte.
Nej, så jag blev ju dålig redan på...
Var det bara heta grillspett också? Eller?
Ja, hade de varit kryddade med lite chili och kanske de hade dödat några av de här bakterierna som jag fick i mig.
Ja, och kanske det.
Mm. Så jag blev ju dålig redan på nattåget alltså.
Oh.
Så jag klev av 17:45 eller någonting när jag var framme ur Bonnachatani. Jag går av och lägger mig fosterställning på någon väntbänk där på tågstationen. Ja. Liksom. Och sen får jag springa på toaletten. Sen dyker upp en individ som ska komma och bli min följeslagare de närmsta 2 veckorna.
Right.
Han dyker upp redan på perrongen här.
Vad heter han?
Han heter... vad heter han? Han var italienare i alla fall.
Ah, okej.
Okay. Vi kan kalla honom för italienaren kan vi kalla honom.
Ja, italienare.
Ja. Han frågar, för det är bara han och jag som inte är thailändare på det här stället. För det är inte direkt någon turistort jag har åkt till. Så han frågar om jag ska till klostret.
Mm.
Och jag svarar ja, det ska jag.
Mm.
Fantastiskt, vi kan dela en taxi kanske du och jag. Sen. Absolut, det ska vi göra. Jag måste bara gå på toaletten här en tredje gång sen jag kom i tåget. Så jag gör det, sen delar han och jag en taxi och åker till klostret. Wat Pa Nanachat.
Mm.
Mm. Som också är ett väldigt stort kloster. Väldigt vanligt för utländska personer som vill bli munkar. De brukar åka dit för att bli munkar. För det är få kloster i Thailand där utländska människor kan bli munkar.
Okay.
Men det här är ett av de klostren. Och det största.
Hur många, alltså, nu kommer jag med en sån här dum fråga.
Mm.
Det finns ju något buddhistkloster uppe i Östersund eller vad det är. Rätt eller fel?
Där. Just det, stämmer. Ja. Utanför Östersund.
Men om man tänker i Europa, är det vanligt med buddhistkloster?
Ja, jag skulle säga ja. Det här klostret, Wat Pa Nanachat, har så att säga dotterkloster.
Mm.
Runt om i Europa, England, Schweiz, vet jag har. Så det finns ett par stycken faktiskt.
Hur många finns det i Sverige?
Det är bara det i Östersund som är. Sen finns det meditationscenter som det som du nämnde i Ödeshög till exempel.
Ja, ja.
Det ska jag faktiskt om 2 veckor. De är i princip samma...
Utan mig?
Absolut. Man får ansöka. Du får hojta till nästa gång så tar jag med dig. Ja. Det är också 10 dagars tystnad. Ungefär samma upplägg som den första delen av min resa som jag berättade om precis. Fast i Ödeshög. Och det roliga är, jag ska berätta en historia om det. Hur jag fick veta om det här stället i Ödeshög. Jag kommer in på klostret. Jag har min ICA-kasse med mig från ICA i Vingåker. Som jag har liksom mitt överblivna bagage i. Som inte får plats i ryggsäcken.
Ja, den såg jag på.
Så jag har den stående. Vid min säng. Här är jag så. Här sover vi på en... På övervåningen i matsalen sover vi. Det är som en veranda. Mm. Så det är utomhus liksom. Vi sover... jag sover de kommande 2 veckorna. Så man sover bara i ett myggnät egentligen.
För att inga djur liksom.
Så. Ja, men det är därför man sover en trappa upp. För att det inte ska komma kobror och sånt.
Alltså, Ja. Har du sett en kobra?
Nej, inga kobror såg. Jag såg andra ormar, jag såg väldigt stora öder. Jag såg centipeds.
Vad är centiped för
dem? Det är 25 centimeter långa tusenfotingar som biter väldigt hårt. Som man blir lite, som huggormar i Sverige. Man blir lite feber och sådär. Som en munk sa på när vi hade genomgång. Han sa, you won't die. Och det var ju betryggande. Ja, då vet man i alla fall.
Då vet man att man klarar sig.
Ja, exakt.
Man kanske inte har någon bra... vecka i Thailand, men man dör ju inte i alla fall.
Nej, precis. Och sen är det skorpioner då, som är ungefär så. Det är inte heller, man dör inte av dem heller. Nej. Man blir liggande ett par dagar. Så skorpioner såg jag ett par stycken, bland annat på ryggen på en kvinna som var på det här meditationscentret då. Så vi fick rädda henne. Vilket är svårt. Hur berättar man, om man inte får prata, hur berättar man för någon att man har en skorpion på ryggen?
Alltså, men får man inte bryta det när det är liksom livsfara?
Jo, det gjorde vi faktiskt. Och det var instruktionerna också. Ja, så var det så. Okay. I alla fall, jag kommer här med min ICA-kasse. Jag parkerar, sen kommer en trevlig spanjor från Malaga, Daniel. Mm-hmm. Han kommer och frågar mig, Linus, var är du från Sweden? Ja, jag är från Sverige, säger jag. Och så berättar han om ICA, att han har sina favorit pastries, alltså så små. Jag misstänker att det är så delikat, de här förpackade delikatobitarna för 5 kronor på ICA som har varit hans favorit då. Mm-hmm. Han säger att jag har varit 3 månader i Sverige. Jaha, var har du varit då? Nej, jag har varit på meditationscenter. Sen dröjde det. Sen funderade jag, var ligger det någonstans? Sen funderade han alltså i flera timmar. Sen kom han på att det låg i Ödeshög.
Okej.
Okay. Mm. Och då berättade han att, för jag berättade vad jag hade varit tidigare då. Mm. Under det som sa, det där, de är ju precis samma upplägg i Ödeshög. Då hade inte behövt åka till Thailand. Så det var inte så här, vi fick åka liksom till Bangkok och åka 70 mil med tåg för att träffa en spanjor som berättade om ett meditationscenter i Ödeshög.
Han menar på att det var lika bra som...
Ja, han har varit där i 3 månader. Han har trivts jättebra.
Okej.
Okay. Mm. Och det här är ett kloster som alltså... Det här är mer hardcore. Det här klostret. Det är ett riktigt kloster. Här bor vi... Munkarna bor i för sig i sina kottis. En kotti då är en liten stuga som ligger 2 meter upp i luften. Som är 2 gånger 3 meter stor.
Okay.
Och det är en munks bostad då, beroende på hur länge man är. Men man kanske är munk i 30 år och bor i sin kotti 2 gånger 3 meter.
Behöver man egentligen mer?
Nej, det är lite det. Precis, behöver man egentligen mer? Det är en fråga som
var. Där får man in en säng, ett barskåp och
exakt.
Kanske en liten stereo.
Ja, och det behöver man mer. Det tycker jag varje människa bör fråga sig. Vad behöver du egentligen?
Ja, för det här funkar ju ihop med din, som vi talade i tidigare program om, downshifting.
Absolut.
Man måste ju få sin tankeställare, vilka grejer behöver det?
Mm.
För jag har ju varit inne i ditt hus nu. Så att ni har väldigt mycket leksaker och sånt där.
Ja, precis.
Jag vet inte om du känner till en författare som heter Nick Hornby, men han skrev En god man.
Ja, den har jag läst, absolut.
Ja, den essensen, alltså när han får barnen att ge bort sina hälften av sina leksaker och är ju helt otrolig.
Absolut.
Vad hette han? DJ...
Nu kommer jag inte ihåg.
Var... DJ Gooday.
Ja, många år sedan. Men Nick Hornby är en fantastisk författare.
Ja, det är han. Nu har vi tappat tråden. Ja, det får man göra.
Vi får återkomma med ett litteraturprogram, tycker jag.
Absolut. Ja, varför inte? Mm. Varför kan vi inte ta och kanske läsa en av dina fantastiska böcker?
Så skulle jag kunna göra. Absolut.
Ja, mordet i klostret i Thailand.
Precis.
Vad hände? Du träffade din spanska vän.
Min italienska vän, ja. Precis.
Också en spansk.
Ja, exakt. Ja, absolut. Jag är en spanjor och en italienare jag träffade där. Spanjoren visade sig skulle bli munk.
Aha.
Så jag fick vara med om den här invigningsprocessen när en människa går och blir munk. Mm. Det är ganska seriöst för att man Det man får göra det är att förklara sig hemlös. Förklara sig utan ägodelar eller hem.
Ja.
Eftersom man kommer dit, tanken är när man blir buddhistmunk att man liksom inte ska äga någonting alls. Mm-hmm. Så man får förklara sig hemlös och allting. Och sen är det väldigt mycket prat om onani faktiskt.
Vi själva in...
Exakt, i invigningsprocessen. Ja, okay. Mm. Eftersom buddhistmunkens liv är onanilöst. Och det är fritt från sexuella aktiviteter av alla slag.
Okej.
Okay. Så det var ganska mycket prat om onani.
Ja...
Vilket var lite bisarrt, 03:30 på morgonen i stora marmormeditationssalen.
Ja. Det måste ju kännas bisarrt.
Ja, mycket bisarrt faktiskt. Nu har jag
dragit min sista tarsan.
Ja, precis. Men jag kände då, för han var en jäkligt skön kille, den här spanjoren Daniel. Han var en riktig, ja, en kul kille. Och jag kände så här, vad synd att Daniel ska lämna oss andra för ett liv här inne i klostret. Det så kände jag när jag var där.
Ja.
När jag återkom till västvärlden så förstod jag precis vad han höll på med.
Okej, okay, vad höll han på med?
Ja, man säger, jag kom tillbaks.
Mm.
Och det första som jag fick höra var om terrordåden i Paris.
Mm.
Som hände i november 2015.
Mm.
Och det var liksom... Från att ha levt i ett samhälle i en månad som något uppbyggt på kärlek och medkänsla. Man får mat av människor som liksom ger den av sin goda vilja till dig. Mm. Och allt, man lever i ett samhälle helt utan pengar.
Mm.
Och då kommer man tillbaks till västvärlden, till stressen, till prestationen. Och dessutom ha ett terrordåd på dig. Då kände jag bara så här, jag vänder.
Mm.
När jag kom till Bangkok och fick reda på det, jag hoppade på tåget tillbaka och sätter mig i klostret.
Mm.
Hade jag inte haft barn så liksom, och familj, så ja, nej, då hade det varit tveksamt om jag faktiskt inte hade åkt tillbaka.
Ja, det var så starkt.
Ja, så starkt var det. För det två världar kolliderade verkligen, kan man säga. Det kan man göra.
Mm. Och jag har haft ett par terrordåd sedan dess.
Ja, absolut. Det är fruktansvärt.
Tyvärr.
Mm. Absolut. Men det var kul. Det här... Ja, man gick upp 3 på morgonen som sagt. Och första meditationen började 03:30. Sen var det meditation fram till 5. Sen mellan 5:30 och 6:30 så sopar man.
Där också?
Det här sopar man väldigt mycket. Alltså 1,5 timme sopning varje morgon. Då börjar man bli lite småhungrig eftersom det var 20-21 timmar sedan man åt.
Mm.
Börjar kurra lite grann i magen. Men det är viktigt att man sopar, för alla munkar, de går ju och tigger maten på morgonen som äter alla då. De gör ju det barfota, för det är så man tigger maten när man är buddhistmunk. Och då kan det inte ligga en massa löv som skorpioner och centipider gömmer sig under.
Ah, okay.
Så därför måste vi sopa innan de går ut då. Mm. Sen vid 6:30, det var faktiskt en riktig höjdare. Vid 6:30 så började maten komma in, som man tittade upp. Då gjorde vi, som var gäster där då, vi var några stycken, vi var mellan 4 och 12 stycken tror jag som mest. Och många kom dit och bara var över dygnet och uppfattade att det här var ingenting för mig, jag åker vidare.
Okay.
Men jag var där då i 2 veckor och ett par stycken var där längre tid än mig då. Och vi blev ganska tajta, det var den här italienaren, det var en amerikan och så var det en ryss. Mm. Och jag som blev liksom en kvartett där, som höll upp och pratade mycket. Ryssen kunde knappt prata engelska, men vi hjälpte honom. Mm. Så vi hade fantastiska samtal faktiskt. Hur som helst. Vi satt då, vi som var där som gäster, och så när maten kom in så började vi förbereda maten. Vi delade upp maten i olika sorters ris, om det var klibbigt ris eller vanligt ris. Mm. Vi delade upp liksom mjölk för sig, juice för sig, kött, olika sorters kött. Så vi gjorde liksom som ett långt smörgåsbord, kan man säga, till, som alla fick gå och äta på då. Så då, sen vid 8 så gick man upp till stora salen.
Om ni undrar vad som hördes i bakgrunden, kära lyssnare, så var det Linus granne som var... V8 under sin huvud. Ja, absolut. Vad hände sen?
Ja, precis. Sen var det morgonandakt då, om man ska säga, i stora salen.
Mm, eftersom, käkar ni?
Nej, det här är klockan 8 då. Ja. Maten är förberedd och ligger uppe på bordet som ett långt, härligt smörgåsbord. Mm. Med massa fantastisk mat. Bland annat insekter då, som var det proteinet som jag, förutom bönor och sånt, och ägg som jag fick i mig. Så jag åt inte kött där, i och med att det hade hänt det här i Bangkok då. Efter grillspettet så åt jag insekter och ägg egentligen.
Mm.
Funkar jättebra. Vi behöver inte vara oroliga för när vi kommer börja behöva äta insekter. Det är helt okej att äta, det är inga konstigheter. Men vid 8 så går man upp i stora salen och abboten då, som är chefsmunken, håller ett tal i ungefär 20 minuter. Och då är lokalbefolkningen där också.
Aha.
Jag hade aldrig förstått hur pass integrerad den thailändska befolkningen är med de kloster som finns runt om i Thailand.
Mm-hmm.
Mycket integrerad. Så de sitter med och lyssnar. Det här är på thailändska då. Så det var inte så vansinnigt intressant. Det var 23 timmar sedan man åt. Man kände så här, kan vi inte bara gå och äta?
Mm.
Och så ska de hålla till någon föredrag. 20 minuter och en halvtimme på thailändska. Man sitter på marmorgolv, det är inte jättebekvämt. Ja, man är hungrig liksom.
Ja.
Mm, så moralen är kanske inte på topp.
Nej, nej.
Nej, man fattar ingenting av det som sägs.
Nej, då är det ju kanske inte så meningsfullt.
Nej, exakt.
Det känns så meningsfullt.
Så. Exakt. Men sen när han har pratat klart så kommer lokalbefolkningen och ger lite gåvor till munkarna. För de sitter där framme, vi sitter på högersidan liksom.
Mm.
Och det är fram toapapper och rengöringsmedel och sådana saker skänker de till munkarna då.
Okay.
För mat får de ju dagligen, men sen behöver de sådana här liksom,
sanitetsprodukter.
Mm. Så sådana saker skänks då av lokalbefolkningen efter den här morgonen. Och sen går vi ner och äter, och det är ungefär vid 8:30. Då äter man dagens enda måltid.
All right.
Mm. Man får ta en gång, men man har en ganska stor skål.
Okay.
Så jag brukade ta av allting och sen äta liksom på ett sånt sätt som man äter på en hel dag. Så jag började med ägg då, och så att nu äter jag frukost.
Okay.
Sen väntade jag någon minut och sen klev jag på lunchen då blev det någon wok med ris liksom. Och sen hade man tur kanske man kunde få någon liten söt sak till efterrätt. Så det blev tre rätter igen då.
All right.
Och då åt man ganska mycket så man var ju rätt däst därefter.
Uh-huh.
Ja. Och sen var det lite, sen var det fri meditation egentligen under hela dagen. Och sen var det en eftermiddagsmeditation och en kvällsmeditation då.
Okej. Okay.
Så det var ganska fritt här, men man fick inte lämna området.
Nej.
Vilket var ganska jobbigt. Men ja, det är som att bo i en stor bokskog med lite små hus här och där.
Okay.
Så bor man i ett skogskloster i Thailand.
Ja, okej. Okay. Och man äter bara en gång om dagen.
En gång om dagen går upp tre på morgonen.
Inget, inte något att dricka?
Vatten, fri tillgång till vatten.
Ingen,
te-stund 16.30. Då,
tea time
16.30. Och då kan man faktiskt få en kalldryck också. Hade man tur så fanns det sen Minute Maid apelsinjuice.
Ja, ja.
Precis. Så ja, då fick man lite saker som man klarade sig till natten. Liksom. Jag, faktiskt jag somnade aldrig hungrig.
Nej, okej. Okay.
Men man vande sig ganska
snabbt. Och du var där i?
Två veckor. Mm.
Och vad mediteras man, vad mediterar ni om där?
Nej, det är samma typ av tömma hjärnan. Alltså tömma medvetandet, stilla medvetandet på det och ändra tankeflödet egentligen. Så man andas in, andas ut.
Mm.
Man har en teknik för det som gör att liksom tankarna ska sluta flöda egentligen.
Mm.
Och det är liksom det man vill uppnå med buddhistisk meditation.
Okej, okay. Vad händer sen då? Sen åker du hem?
Ja, sen åker jag hem. Och som jag sa, jag träffar på märkligheter som att det är terrordåd i Paris. Och regeringen har börjat sin process i att stänga gränserna. Alla sådana typer av handlingar som är precis tvärt emot det som jag har varit med om den senaste månaden. Och det kändes fruktansvärt. Helt fruktansvärt. För där är människor, en gång när jag åkte tåg när jag satt, så var det en thailändsk kvinna med sitt lilla barn i knä som somnade. Så först somnade barnet på min arm och sen somnade kvinnan på min arm. Och jag var väl så främmande man kan bli för dem. Och då höra att Sverige som ett rikt land har stängt sina gränser för att det är några som har det väldigt, väldigt svårt några hundra mil bort.
Ja.
Inte ska få komma hit. Det var också väldigt tufft att höra.
Så är det ju. Och det är vi nog ganska överens om. Vi bör runda av det här. Men vi har ju kommit på att vi har en del annat också att snacka om.
Absolut.
Till exempel varför 25% av Vingåkers befolkning röstar på ett rasistiskt parti. Och sen kanske lite, borde ägna lite tid åt dina böcker, men
absolut.
Det får bli en annan gång.
Det får bli en senare fråga. Absolut.
Jag tackar dig,
ja,
Linus,
tack så mycket.
Larsson.
Tack så mycket.
Kan vi avsluta med en asiatisk sång som inte är Gangnam Style?
Ja, precis. Jag funderar för att hitta någon asiatisk sång då som inte var Gangnam Style, som är en av mina absoluta favoritlåtar. Nej, men det får bli en som jag tycker faktiskt har lite andlig karaktär.
Ja.
Ja, så det får bli Space Oddity med David Bowie.
Den drar vi på med en gång. Du har lyssnat på Tyres Radion 91,4 med mig, Niklas Wernergren, och min fabulöse munkgäst Linus Larsson. Före detta Tyresbo, nu med boende i Sörmlands röda jord i Vingåker. Farväl.
ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom.
7, 6.
Commencing countdown, engines on.
3, 2.
Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. Stepping through the door, and I'm floating in a most peculiar way, and the stars look very different today.